Värvet görs i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
3 månader är lång tid på ett sjukhus, vilket som. Men den här perioden känns ju som att det var flera år.
Värvet. Hej och välkommen till Värvet avsnitt 189. Jag heter Kristoffer Triumf och jag har just kommit hem från USA med 10 nya intervjuer till Värvet International och är således ganska omtumlad, men det går ju inte att klaga över det där med jetlag och sådär. Så att låt oss raskt gå in på dagens gäst. In this cold world, no matter where I go, the crowds are all the same, all the same. In this cold world, no matter where I go, the crowds are all the same, all the same. Patrik Elofsson, en av svenskt musiklivs mest kända dålisar och länge, länge en vital del av Stockholms klubbscen. Även om Patrik, eller DJ Sleepy som han också kallas, har varit med i svängen sedan tidigt 90-tal och turnerat med T10 och jobbat med Christian Falk, varit husband i TV och givit ut en alldeles egen skiva. En del av den hör du här i bakgrunden för övrigt. Så är det som Petters vapendragare och ständige DJ han är allra mest känd. Och då kanske du tänker så här, okej, är det så spännande? Då svarar jag ja. Jag har tjatat på Patrik länge för att få honom att berätta sin inte helt igenom spikraka och soliga livsberättelse här i Värvet. Den som börjar med en adoption i Addis Abeba 1973 via Bromma och Vasastan och månader på sjukhus här i Stockholm. Och som nu befinner sig på en av landets mest spännande skivetiketter och som tvåbarnsfar i förorten. Fick jag verkligen ihop den här meningen? Ja, ja, strunt samma. Från ateljén försommaren 2015, Patrik DJ Sleepy Elofsson. Varsågoda.
Då ska också... Här vill vi ändå ha... på något sätt framför oss, tänker jag.
Ja, precis. Rätt tajt inpå. Du är ju rapparbranschen.
Ja, det är ju i och för sig så att jag aldrig...
Nej, jag vet. Men du har väl skrikit i en mick en annan gång?
Absolut. Mm. Det gör jag ju titt som tätt.
Jag har märkt att det är de som har bäst mickteknik.
Det är rapparna. Mm. Men det är också, de spenderar rätt lång tid med att hålla mikrofoner fel och sådär. Så ljudtekniker är på rappare extremt mycket. Och så som de orkar vara rappare tillräckligt många år så...
Det är mycket att hålla för micken sådär.
Ja, men exakt. Ja. Exakt. Och det blir alla ljudtekniker av förklarliga skäl vansinniga över. Men ja, de flesta rappare fortsätter med det tills några år in i karriären. Eller tills typ Petter eller någon säger till dem så här, du, det här är viktigt. Och då tar de till sig det på ett annat sätt.
Jag tycker det låter vettigt. Nu är det ju så här att jag vill att du ska känna dig välkommen hit och så.
Ja.
Jag kan börja med att fråga hur du mår.
Jag mår bra. Tack.
Vad har du gjort idag till exempel?
Idag har jag varit på kontoret. Jag åkte in dit i morse och spenderade förmiddagen på mitt kontor som numera är Sony Music in i stan.
Vi sa så här att eftersom du åkte ut hit med mig så sa vi att vi inte skulle prata så mycket. Mm. Så pratade vi ganska mycket ändå.
Ja, lätt hand.
Om grejer som vi lika gärna skulle kunna prata om här. Och en grej som jag tycker är spännande med dig, det är ju att du har flyttat ut till förorten efter 75% av ditt liv i Vasastan.
Ja, så är det. En som någon kompis skämtsamt sa att jag har gjort, i vissa ögon då i alla fall, en slags omvänd klassresa gällande boende. Att jag är från början från Äppelviken i Bromma, eller för allra första början från Addis Abeba i Etiopien. Men jag kom till Sverige när jag var bara några få månader gammal.
Cirka fyra
månader gammal, precis. Och sen bodde jag i Äppelviken tills jag var 10. Sen flyttade jag till Vasastan, där jag sen förblev i typ 30 år. Och nu har jag då flyttat söder om Söder till Dalen.
När du säger att det är en omvänd klassresa, lite skämtsamt.
Ja.
Dalen är inte, alltså det är inte Enskede direkt.
Nej, det är inte gamla Enskede, fina trävillor och sådär. Utan det är ett ganska klassiskt svenskt förorts liksom, betongområde, byggt sent 70-tal, tidigt 80-tal.
En spännande grej med Äppelviken är väl att det back in the day då på, för nu är det ju nästan något slags epicentrum av fin Bromma. Mm. Men då på 70-talet, 60-70-talen, då var det väl ganska mycket akademiker, inte alls den här liksom flotta
eller?
Nej, både eller ja och nej. Alltså, nu flyttade jag ju därifrån när jag var 10, men det var ändå så här, min familj, min mamma och pappa, akademiker.
Vad jobbar de med?
Min pappa jobbar med statistik och var på Statistiska centralbyrån. Det var båda mina föräldrar under en period.
Men är de i livet?
Ja, det är de. Men båda är pensionärer.
Och frånskilda sedan 100 år.
Och frånskilda sedan 100 år tillbaka.
Omgifta?
Nej, ingen av dem är omgifta. Dock så lever min pappa är så gott som... Alltså han har levt i ett förhållande sedan 80-talet. Sedan mina föräldrar skilde sig typ. Så att det kan man säga. Men, nej, men alltså, Äppelviken var... De var ju väldigt aktiva på vänsterkanten politiskt. Och... Det gjorde, vi stod ändå ut i Äppelviken i allra högsta grad. Mycket på grund av det.
Okay.
Så att det var ju ändå så här gammelmoderat liksom, vibb.
Ja, det var det.
Ja, det var det ändå. Absolut. Det var det. Och det där, jag var... Alltså, min bror hade en del problem med det i skolan. Tror jag mycket baserat på det. Och sen var mina föräldrar... Alltså, min pappa var så här... Mansläger. Faktiskt det mansläger som Jan Guillou besökte och sedermera skrev... raljerande kring någon gång i slutet av 70-talet.
Okay.
Så att, jo, nej, men det var ändå ganska sådär.
Berätta om mansläget, det har jag inte hört.
Nej, men jag, alltså, så mycket vet jag inte om det, men det var alltså, ja, det bara låter som. De var, kan de ha varit 10-15 män, tror jag. De åkte ut i Stockholms skärgård och jag vet inte exakt vad det gick ut på. Någonstans finna sina inre, mjukare värden och så vidare. Men jag tror, alltså Jan Guillou skrev någon artikel om det där då när det begav sig, om att det var bara liksom blaj och män som ska gråta ut i varandras famn och sånt som är man i min generation och kanske ännu mer generationen under mig är saker som män som är vänner gör med varandra, men som föräldragenerationen kanske inte gjorde. Men det var mycket så, och jag, så min pappa var alltid den som lämnade och hämtade på dagis och sånt där, vilket inte, det var jag typ ensam om där i alla fall i mina kvarter.
Du har en bror?
Jag har en äldre bror och en äldre syster.
Okej. Okay. Är ni alla adopterade?
Nej, de är båda biologiska barn till våra föräldrar.
Jag förstår. Ja. Är det okej okay om jag frågar lite saker om att vara adopterad?
Ja, det är utmärkt.
Har du alltid vetat att du är det?
Ja, mina föräldrar var väldigt noga och liksom tidiga med att berätta om mitt ursprung och liksom tala om vart jag kom ifrån och den lilla information som vi hade då kring min biologiska mamma och sådär. Så att, ja.
För det där har jag fått lära mig att det är väldigt viktigt att man underhåller på något sätt.
Ja, ändå som sagt, jag var väldigt medveten om det. Det var sådär att när du är tillräckligt gammal och när det var ganska oroligt, eller det har det ju varit till och från genom åren, men när jag var liten i Etiopien, alltså med krig och så vidare, så att och så att när det har lugnat sig så ska vi såklart åka dit.
Du åkte dit när du var 19?
Vilket jag så småningom gjorde, precis.
Mm. Dock inte med dina föräldrar, eller?
Ja, med min pappa.
Okay.
Med min pappa, men också med ett större gäng. Var det, kanske 5 andra adoptivbarn och deras föräldrar.
Utan någon framgång?
Både ja och nej. Alltså, såklart att det var massor med den upplevelsen överhuvudtaget. Att åka till Etiopien och att vara liksom... Det behöver man inte vara adoptivbarn, men tror jag om man är med min hudfärg. Att komma, bara när man landar i ett afrikanskt land och att vara omgiven av människor med samma hudfärg på det sättet. Man tror att man är förberedd på det. Det var i alla fall inte jag.
Kan du beskriva det?
Ah, men det var en positiv känsla, men det var märkligt. Det var
att liksom inte sticka ut?
Ja, att inte sticka ut helt plötsligt och att man... Ja, nej, det var väldigt konstigt. Sen var det en resa som på många sätt var svår. Alltså man blir samtidigt extremt tydligt påmind om att man är svensk på alla sätt och vis. Och hemma i Sverige så blir man blir påmind om i olika sammanhang hela tiden om att det finns folk som inte tycker att man är helt svensk. Så att den där identitetsgrejen är liksom var knepig för mig. När jag kom dit och att vara där. Och jag då hade inte någon kontakt med min biologiska mamma. Min biologiska pappa försvann innan jag föddes. Så honom har vi liksom inga spår utav, så att säga.
När du säger försvann? Du...
Min mamma var 16 när hon blev gravid med mig. Och jag vet inte riktigt skälen. Men hon var ensam kvar när hon födde mig. Och jag hade inte så mycket. Jag hade liksom, jag hade hennes namn. Jag har några foton ifrån som advokaterna som hjälpte till med själva adoptionen tog och sådär. Men inte så mycket mer att gå på. Och vi slängde ut lite krokar, om jag ska uttrycka mig lite slarvigt, när vi var på den här resan då, när jag var 19. För att försöka hitta henne. Och det hände ingenting då. Men min biologiska mamma kontaktade mig sen.
Aha,
några okay. år senare. Och jag tror att det kan ha... Eller som jag har förstått det, så har det med den saken att göra.
Men har ni sett?
Nej, vi har fortfarande inte det. Och det är väl det med, där med adoption. Är, vi har liksom planerat att ses. Jag har syskon och hon lever... Ja, men ett, liksom, hon har ett förhållandevis gott liv. Lever i Addis där. Men jag har haft... en plan ända sen jag liksom fick det. Hon skickade ett brev till min originaladress i Bromma egentligen, som sökte sig till min stora syster i Stockholm och sen vidare till mig. Så vi började brevväxla. Det här är slutet på 90-talet. Och sen har jag varit så här, men i vinter ska jag åka eller så där. Nu har jag ju skjutit upp den här resan så pass länge så att det är ju inte annat än att jag de senaste 5 åren har börjat fråga mig själv om varför gör jag inte den här resan egentligen. Jag har nog egentligen inget riktigt svar på det ännu heller. Riktigt vad jag är rädd för eller vad det är. Så ja, vi har kontakt, men vi har inte setts. Och kontakten är ganska sporadisk nu.
Dina barn är 7 och 11, sa du, va?
Mm.
Jag kan tänka mig att det kanske är en resa du vill göra med dem, eller?
Ja, det är det. Och det har jag ju liksom sagt också då. Det har också varit en grej att jag vill göra den tillsammans med dem. För de är ju också nyfikna. Jag vill också göra det när de är, vilket de... båda är nu, alltså så pass gamla så att de ungefär i alla fall fattar vad det är vi gör, vem det är vi träffar. Ja, men, så att det inte bara var att vi var i Afrika en gång, eller i Etiopien. Så det är en resa jag vill göra med dem.
Hur var det att vara adoptivbarn i Äppelviken?
Jag har ju inget att jämföra med, men man var ju jag stod ju utseende ledes. Men då till större delen kanske på ett positivt sätt. Jag var ganska utåtriktad och liksom nyfiken och så här öppen. Jag var ganska oblyg, så att jag hade liksom kanske inte något problem. Även om jag direkt kan gå till känslan när folk ska ta på mina döttrars hår. Åh, det är sånt fint hår, för jag känner på det. Den känslan har jag väldigt, väldigt starkt kvar från när jag var liten. Att alla ska dra i ens hår och känna på ens annorlunda hår.
Det är därför du har så otroligt kort hår.
Nu är det, ja.
Så att det inte ska gå.
Ja, exakt. Det är något som kommer för det. Men på det hela taget, nej, men det var, alltså, jag har mestadels positiva minnen från min uppväxt ute i Bromma. Alltså.
Jag har ju vetat vem du är i, kanske inte 20 år, men gott och väl 15 i alla fall. Och kanske morsat på dig i 10 år.
Det tror jag nog, ja.
Men du har alltid slagit mig som en person med liksom, det här är en fördom. Mm. Vi får se ifall det stämmer. Men att du har ett grundmurat självförtroende eller god självkänsla från start på något sätt. Du känns väldigt osäker. Stämmer det?
Ja, kanske är det. Ja. Jag är ganska trygg i vad jag kan och vem jag är och vad jag är. Ja, jo, så det har jag väl kanske. Om någonting, fast det kanske snarare är en så här medelålderskris. Att jag, om jag kanske borde göra någonting annat än det jag gör och pröva att lite bli någonting annat. Både i yrkesliv och som människa. Personlig utveckling. Men ja, jo, självkänslan och självförtroendet är väl ganska gott. Tror jag att jag var lite.
Har du någon aning om hur man gör för att få en avkomma med det?
Nej.
Känner du igen det hos dina föräldrar?
Ja, men alltså så här, det kan ju vara så att mycket av det som jag också har bråkat med mina föräldrar om är väl också det som har gett till viss del de här positiva då effekterna av den goda självkänslan. Då menar jag, talar jag om att jag hade en ganska fri uppfostran i att få pröva och misslyckas själv och att göra helt mina egna val från ganska ung ålder. Det har ju gjort att jag dels aldrig, jag gick knappt ut grundskolan, bara för att jag typ inte pallade gå till skolan när jag gick i högstadiet, vilket jag har genom åren haft många diskussioner med mina föräldrar kring, att jag liksom, hur kunde ni låta mig göra det? Bara, alltså, En 13-åring kan inte besluta om de vill gå i skolan eller inte. Men det lät de lite med att göra. Men å andra sidan är ju deras svar då någonstans att ja, men du, ja, gick ju det med. Eller liksom, du är ju här och du gör någonting du tycker om. Och det är ju svårt att argumentera emot, förvisso.
Så att tidigare år då, för nu har ju både du och jag barn i liksom tidiga skolåldern. Mm. Och då är det jävligt mycket man ska testa liksom. Man ska gå på fotboll och man ska testa friidrott, har Love gått på läge nu. Och han vill ju alltid sluta direkt.
Mm.
Och då är med dina föräldrars metodik så ska man låta barnen göra då.
Ja, så ska man göra det. Och jag gjorde exakt den grejen. Jag prövade liksom.
En gång?
Ja,
aldrig mer.
I alla fall liksom, ja, precis. Herregud, jag spelade bandy till och med. Jag kan fortfarande inte stå på skridskor mer eller mindre, så det var vansinne att jag släpade omkring med liksom, även om det var 3-4 tillfällen bara. Så ja, enligt mina föräldrars metodik så ja. För att någonstans är det ju så att jag, när jag väl hittade en grej som jag tyckte var för mig, så hängav jag ju mig bara på eget bevåg till det något så oerhört, liksom flera timmar om dagen. Så att, ja, jo, det är kanske så.
Och det var, alltså, när musiken kom in?
Ja, det var inte när musiken kom in. Eller just att så här, när min... För musiken kom in ganska tidigt. Inte från mina föräldrar. För musik var aldrig en grej liksom överhuvudtaget hemma. Men, eller så här, det fanns några Beatles-plattor och det fanns Koldolmar och Kalsipper.
Vilket du ska vara glad för. Det där har jag svurit över att jag aldrig fick höra. Alltså, Koldolmar och Kalsipper.
Ja. Jag älskar ju det och gör fortfarande.
Min morsa var ju hon var ju folkpartist.
Ah, ja, den skivan smet ju inte in då. Eller det kassettbandet. Nej, såklart.
Mm.
Nej, men jag satt ju ganska tidigt vid då det som hette Poporama och Discorama som Kaj Kindvall hade innan Tracks började. Och liksom spelade in både en kassett med låtarna som jag tyckte var bäst och en med hela programmet liksom varje vecka och lyssnade mycket på musik och köpte skivor och sånt väldigt tidigt. Så att musik hittade jag tidigt, men sen då när hiphopkulturen och hiphopmusiken drabbade mig skulle jag nästan säga, så landade jag efter inte allt för lång tid i att det var liksom DJ-delen som var min grej. Så när jag väl kom över skivspelare, vilket jag gjorde på fritidsgården, så stod jag vid dem liksom, där stod jag för att den vakna tid jag hade.
Vad gjorde du rent faktiskt med de där jävla skivspelarna? Du bytte låtar, förstår jag. Men du måste ju ha gjort andra.
Ja, men precis.
Mer tekniskt avancerade grejer också.
Precis. Men det börjar ju i att byta låtar, men sen alltså att manipulera skivorna, att helt enkelt scratcha och göra olika så här beat juggling och cutbacks, olika DJ, show-DJ eller vad ska jag säga, tekniker helt enkelt som man övade på.
Det här är roligt för att jag hörde din intervju med Pontus Gustafsson, gatuslagmannen, att du tyckte ju liksom att Robin Russ var The Ants Pants.
Det var mina hjältar.
En grej som jag är lite nyfiken på, för det här är ju, du är född 73 och det här är ju alltså slutet av 80-talet. Det här är ju långt, det här är pre-internet Hur lärde du dig liksom de här grejerna som...
Ja, men det var det som var så svårt och också liksom spännande och så gjorde det så mystiskt. Man fick de inspelningar man hade utav att folk scratchade på låtar, eller så gavs det också ut så här utgåvor utav när det varit stora DJ-tävlingar och sånt. Fanns de liksom på vinyl att köpa så du kunde lyssna på folk stå 3 minuters scratch eller liksom deras program som de tävlade med. Så då lyssnar man på dem och liksom analyserar. Okej, det där lät så. Undra hur han gjorde det. Så får man liksom pröva sig fram tills man hittar något som lät ungefär som det. Sen något år efter det så kunde man typ köpa VHS-kassetter med vissa av de där tävlingarna. Men de var dessutom ganska dyra. Så det var inte liksom, utan det var verkligen så här, man fick lyssna och bara, okej. Söka sig fram till, undra hur de gjorde, så hittar man det.
Och det här gjorde man med 2 12-10 och en mixer?
Ja, 2 12-10 och en mixer. Och,
det är inga samplers?
Nej, inte de första åren där så var det inte så. Utan då var det bara det.
Så att så såg dina dagar ut. Och det här gjorde du på någon fritidsgård i Bromma?
Nej, det här är i Vasastan. Det här är...
Just det, du flyttade
precis,
när du var 10.
Ja, precis. I mellanstadiet där så flyttade jag in till Vasastan. Så det här är en fritidsgård på Lillgården på Norrtullsgatan i Vasastan.
Den här flytten från förorten, jag bytte också skolan när jag var 10. Det var ju en spännande resa för mig. Det var ju inte bara skönt.
Nej, fast det gick ganska... Jag gjorde en stor tabbe som jag sen fick rätta till. Jag hade skolavslutningen, min sista avslutning i Bromma, i Ålstenskolan. Så hade min syster, eller jag var helt enkelt utklädd till Michael Jackson. Det här är då när Thriller är fortfarande en av världens, eller ja, det är, Michael Jackson är svinhet helt enkelt. Hon hade sytt, min syster hade sytt en Michael Jackson-jacka, så jag hade röda jeans, en satinjacka som såg ut som Thriller-jackan. Fast,
Men trekant i ryggen va?
Ja, exakt, exakt. Och svarta loafers och vita strumpor. Jag gick till skolavslutningen så i Bromma och folk tyckte att det var jävla grym stil. Det var high fives överallt. Och då tänkte jag att då kan jag ju öppna på det här sättet. Det här var ju en succé. Låt mig bara kliva in i min nya skola så. Och det gjorde jag. Det flög inte alls. Nej, det var inte... Det pekades och missades istället. Så att där fick jag komma tillbaka med en ny strategi. Men det gick ganska snabbt ändå att... Faktiskt ändå att komma in i klassen tyckte jag. Så jag nej, det var inte... Jag har inte sådär särskilt... Jag kanske har förträngt det, men jag tror att det... Nej, men det gick ganska bra.
Vad fick du för kompisar där i nya plugget då?
Det var en ganska blandad skara. Vissa av dem är mina kompisar än idag, faktiskt. Men det var nog ett gäng som också, precis som jag... Det här är i någon slags hiphop, för mig, hiphop-begynnelse. Och kanske i viss mån för Stockholm och det här landet. Och vi delade det intresset, jag och flera där.
Är det några som har liksom jobbat med det som du?
Mange Schmidt, rapparen. Men han kom ju inte ut som rappare ens för mig förrän långt, 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 långt senare.
20 år senare?
Ja, typ. Nu kommer du dragandes med det här. Det är svinbra, men vad...
Det här att du stod där vid de där skivspelarna, gav det dig något slags... Fredrik Wikingsson var här i avsnitt 14 och då pratade vi om det här när man börjar hitta en riktning, att det ger liksom, så är, att det, är så, det kommer så mycket med det. Något slags självförtroende och så vidare. Var det så för dig?
Jo, men så var det nog. Det gjorde det. Alltså, jag hade ju väl ganska gott så här. Jag var inte heller, som jag nämnde tidigare, så var jag tyckte inte att skolan var särskilt kul och var ganska lost i den grejen och skolkade mycket. Vi var inte alltid kanske det schysstaste gänget på skolgården, i ärlighetens namn. Så jag var väl lite så småstökig i plugget. Och det där var den grejen som hade, där det fanns ett fokus och där det fanns någon slags... Ja, men det var nog lite min räddning, även om man inte tänker på det så där och då. Eller ens vad det ska leda till. Men det var det enda som egentligen kände så här vett.
Var
sysslade med då.
Säger du att du var en mobbare?
Det skulle jag nog... Tyvärr är det nog så att ja. Jo, det var.
Finns det människor som du känner så här när du ser dem på stan? Fan, den där jäveln, vad är taskig mot?
Ja, okay. Det gör det.
Har du gjort upp med det?
Jag har gjort det... Men inte med alla. Nu är det inte så att jag... Ja, jag har talat med... Med en kille som jag vet... Ja, som jag mobbade helt enkelt. Och vi har talat om det efterhand. Han hade väl inte riktigt samma bild utav det som jag minns det. Och då kanske snarare att jag kanske inte var så genomrutten som jag minns det som. Utan att det fanns stunder av annat också. Men så vi har talat om det. Det finns andra som där inte har dealat med det helt enkelt. Så är det.
Tror att det är någonting som du kommer få skit för i livet efter detta? Eller mår du dåligt över?
Ja, gör det. Ja, det är klart att jag mår dåligt över det, absolut. För att det är att skada andra människor. Ändå skada andra människor är ingenting liksom, som man vill bära med sig. Men samtidigt så är det inte... Det hade väl sina anledningar och skäl kanske till varför jag... var sån, varför jag gjorde det. Och inte som en ursäkt då, men nu, det finns det ju. Och det är också en sån grej, jag vet inte, om jag ser hen på gatan, är det Att be om ursäkt eller att börja gräva, att så här, ta tag i den personen och säga, du, det här som jag gjorde mot dig för liksom x antal år sedan, är det, det här är inte för att fly undan en ursäkt, men samtidigt är det, alltså blir det så att jag tar ännu mer plats, eller tar ännu mer, jag ska ha ännu mer, nu behöver jag en ursäkt, eller jag behöver att du godkänner min ursäkt för att jag ska må bättre.
Mm. Ja, exakt.
Då kanske det är mitt lilla straff att jag i alla fall får bära med mig det stinget utav att ha gjort det. Jag vet inte. Nej, men som det, du märker, jag inte riktigt dealat med det på det sättet.
Det tycker jag var väldigt klokt sagt. Att det där, för då blir det en... Förmodligen så... Eller ja, det är klart. Det kanske hen skulle säga då... Hörru, ja. Fan vad skönt att du säger det här. För jag har tänkt på det. Det känns jätteskönt att vi kan prata som vuxna människor. För att jag har...
Ja,
ja, inte
absolut. Men jag tror att då måste det ske... Under omständigheter som är andra än att jag säger, hej, kommer du ihåg mig? Du, nu ska jag... Liksom, du,
nej, det är sant.
Du tror det måste till något mer.
True.
Eller nu försöker ni bara för mig annars.
Du var lite på väg in på det här, men jag bara undrar, med tanke på hur mycket du sket i skolan och sådär. Alltså, har du akademikerkomplex eller vad man säger?
Ja, det har jag.
Mm. Vilka är dina värsta kunskapsluckor? Kungalängden?
Ja, nej. Men alltså, jag matematik, alltså räkna är ju bedrövlig på.
Alltså.
Alltid varit. Och då också som sagt en far som älskar siffror. Han är statistiker.
Mm. Pervers styrka.
Och jag har även min bror är forskare. Alltså min familj överlag. Alla är ju liksom akademiker. Men det är inte så mycket kunskapsluckorna. Och ärligt talat, jag vet inte. Jag har någon sån här, jag får något ryck ibland, men tydligen inte tillräckligt stark impuls för att göra någonting åt det, men det kan vara så här, åh, tänk det vore kul att läsa konsthistoria, det vore kul att göra det här och här. Jag har ju, kommer jag inte ihåg, jag gick ut med liksom vad det nu var, 1 och 9 typ, ja precis. Så att, ja, du är hela den där processen utav det. Jag vet inte, jag har någon slags komplex, men egentligen när jag tänker efter realiteten, jag vet inte riktigt vad jag skulle göra med det, för att jag har hamnat på något sätt där jag trivs ändå. Mm.
Har du blivit tillfrågad om att vara med i På spåret?
Nej, det har jag inte.
Skulle du vilja vara det?
Ja, det ja,
tror att du skulle vara bra.
Svårt att säga. Alltså att sitta i soffan och spela, vilket jag ju har gjort många gånger, så känner ju alla sig som en självklar deltagare att det här klarar jag. Men jo, men jag tror att jag skulle kunna med rätt par häst, så att säga. Så tror jag att jag skulle...
Har du någon i åtanke? Jag känner mitt, Christian Lok.
Den mest självklara för mig, men då vill de ju kanske inte ha den mest självklara barn. Men Mange Schmidt då, min gamla vän från skolan också, som också är artist. Han är ju På spåret fan av rang. Och ja, men det hade varit kul. Ja. Mm.
Får hoppas att de lyssnar.
Ja.
Det blev väl ett jobb väldigt tidigt för dig?
Ja.
Att DJa.
Ja, men det blev det. Och med en känslan av någonting tillfälligt tills jag kom på vad jag skulle göra när jag blev stor. Men det blev ett jobb utav det. För efter 9 då så tog jag ett sabbatsår som ju då fortfarande pågår. Och jag fick via kompisar, eller framförallt en kompis vars mamma jobbade på krogen. Så fick jag spela DJ på ställen där jag ju egentligen inte var för ung för att vara. Så att jag hade mina första DJ-gigs här utanför fritidsgården och fritidsgårdarna som jag gästspelade på. Så var jag ju 16-17. Så att det var ju ingen jätteinkomst, men samtidigt så behövdes det inte. Ja, det var inte sånt dyrt liv jag levde. Och så hade jag, ska gudarna veta, en snäll pappa och mamma som sköt till om det behövdes till hyran och så. Men så att ja, det blev ett jobb ganska tidigt.
En grej som är väldigt slående med dig om man har sett dig på stan, det är ju ganska, inte direkt anspråkslöst är i nacken.
Mm.
Det kom till tidigt i ditt liv.
Så här är det. Det är egentligen 2 R som sitter på samma ställe. Eller, ja, ett R som blir 2. Och det är så att jag, när jag var, 20 eller 19, ja, någonstans där, så gjorde en operation som jag knappt har riktigt koll på i ärlighetens namn. Jag tror att det var typ så att det var lite för högt tryck i, så det var lite för mycket spinalvätska, jag tror. Så det var lite för högt tryck liksom i ryggmärgen där. Och då talades det ett tag om att sätta in en sån här shunt, men det gjordes inte. De på något annat sätt så kunde de lösa det där. Och då öppnade de upp i nacken på mig helt enkelt för att fixa det. Sen långt senare, 2005, så hittade läkarna en cysta på ungefär samma plats.
Hur upptäckte de den?
Jag fick nedsatt känsel i ena handen, eller det var lite sådär att jag, som att när ens hand domnar bort eller sådär. Så att när jag kunde vakna så kunde det vara, det tog det väldigt lång tid innan liksom handen vaknade till liv eller vad man ska säga. Och det hade jag pyttelite utav efter den där första operationen. Och då sa de det efter annat, ja, men det kan vara lite så, det kommer du nog ha kvar, men det är liksom ingenting att oroa över. Så det gjorde nog så att jag mentalt var lite inne på att det inte, det här är väl ingenting liksom. Och då var det som för så många andra, att det var min, eller en mamma, i det här fallet min mamma, som sa, men du måste gå till doktorn med det där. Så till slut gjorde jag det, för jag gick med det där ganska länge, att jag var sådär, konstigt, känns konstigt i handen liksom. Mm. Så då gick jag till doktorn. Och
det är också ditt arbetsredskap.
Ja, absolut, i allra högsta grad. Och då fick jag veta att det var ganska bråttom att ta bort den här cystan. För att den satt så att den, dels växte den hyfsat snabbt, men också att den satt så att den kunde snart beröra så här andningsreflex och så. Och den här satt då mitt i liksom ryggmärgen, för nacken. Så att det är rätt stökigt ställe att få en cysta på. Cystan i sig var godartad, men den satt helt enkelt olyckligt till. Så att från att de hittade den så var det, det var väl ett par månader, några veckor så där, som jag fick operationstiden.
Helt färsk som farsa i samma veva, va?
Ja, precis. Det här är, vad tänker jag, vad är det här? Det här är 2005 där hände. Min yngsta dotter då föddes i oktober 2003. Så att, precis, jag har ett ganska litet barn hemma. Men jag går in i operationen ganska sådär med tanken att, men det är väl typ som operationen jag gjorde sist. Även om jag vet att det inte är riktigt samma sak. Så att de varningsflagg som hissades från doktorernas sida tog jag kanske inte riktigt det, eller jag var lite sådär, ja, men jag fattar att det är allvarligt, men nu kör vi liksom. Men sen när jag vaknade upp så var jag helt, då hade jag ingen känsel från nacken och neråt och någonstans i kroppen. Och gradvis så kom en del av det tillbaks, framförallt i vänster halva av kroppen. Men jag fick alltså liksom lära mig gå igen, jag fick lära mig skriva, liksom allt från scratch. Så att jag var på Karolinska i, kan det vara 3 månader kanske? Och en lång rehabresa också efter det. Men det, så det var, jag vaknade upp till någonting som jag ju inte alls var förberedd på. Så det var ju, ja, det var ju väldigt mycket i det som såklart var jävligt tufft. Både hur jag ska klara mig som förälder, hur jag ska klara mig med hur jag byggt ett liv på, som sagt, att jobba med mina händer och ha, ja, bokstavligen har någon slags fingertoppkänsla som nu är försvunnen liksom.
Nu drar de igång med storsläggan här ute, men vi skiter i det, vi kör på bara.
Så ja, det var ett jävligt tufft uppvaknande.
Ja, du måste ju ha blivit livrädd när du inte kände någonting.
Ja.
Värsta tänkbara känslan, alltså jag kan inte tänka mig
det. Jo, men det var det. Det var riktigt, riktigt läskigt och väldigt, väldigt sjuk känsla. Och jag,
hur kommer det sig då? Hade de råkat ha av? Eller hade liksom...
Nej, alltså det som är att den satt så till att de har ruckat på vissa nervbanor. Det är ingen nerv som egentligen har gått av, om jag har förstått det hela rätt. Men det är ändå så pass... Man har liksom flyttat på något sätt på det här som är så otroligt, otroligt känsligt. Så att de små sakerna kan göra liksom hela skillnaden. Jag har alltså full rörlighet egentligen, men ingen känsel i då, som sagt, framförallt i det så här höger arm och hand, höger ben och så där också, men även liksom vänster sida. Så det gör även att så här balansen blir lite, eftersom fötterna är inte riktigt liksom med på samma sätt och så där heller. Men det vill säga, de första månaderna trodde jag ju inte, jag visste inte om jag överhuvudtaget, det var ju kanske så att jag skulle bli rullstol. Sådär, så att jag, det var så jäkla mycket i det där att ens, att försöka ta in liksom. Det var jävligt mörkt alltså.
Ja, men det kan jag verkligen förstå. Och hur liksom, från början så, du vaknar och kan inte röra ett jävla piss.
Nej, precis.
Och vad kom först sen då?
Jag tror, jag vet inte vad som var allra första, men när jag tänkte, när du ställde frågan, så är det faktiskt så att jag blev ju fruktansvärt arg. Jag blev riktigt förbannad, för att det var liksom, det här är inte sagt. Vad är det här för någonting? Det, att jag skulle vakna på det här sättet. Och att det inte, ja, på något sätt att inte få vara förberedd, men ja, det finns liksom ingen logik. Jag vet inte hur jag skulle bli, ja, jag hade inte liksom något val riktigt i det heller, men ilska var faktiskt en stor del av den där första tiden. Och ja, men som sagt, jag är jävligt rädd för allt med min framtid liksom.
Fingrar du på en Lex Maria-anmälan?
Nej, för att det blev också något så här. Nu vet inte jag exakt vad en Lex Maria-anmälan är, men jag tror att jag förstår.
Exakt.
Ja, men det fanns i mitt huvud sådär snarare ett tag. Men samtidigt så talade jag med min fru och jag talade med min familj om det, och någonstans var det sådär. Ja. Det var som jag sa, att det är också en del av att jag kanske inte riktigt tog in varningarna faktiskt. Ja, som sagt, jag hade liksom inget val heller. Det var, alltså, den här systern, den var tvungen att tas bort. Annars hade jag kunnat dö.
Hade du känt dig odödlig fram till dess?
Mm, absolut. Det skulle jag nog våga påstå. På något sätt. Jag har absolut inte tänkt på att någonting skulle kunna hända mig eller min familj på det sättet. Och jag har varit ganska förskonad dittills, både när det gäller mig själv och familj och nära och kära. Sådär. Det hade jag varit. Så att det var liksom flera led bort för mig på något sätt att det skulle kunna hända.
3 månader med liksom sjukgymnaster och rehab. Fick du någon...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/Lundgrens. MOOR.se/Lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, Det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Hjälp psykiskt också, fick du prata med dem liksom?
Ja, men det fanns det inte riktigt så mycket resurser för. Alltså, det var någon jag fick tala med vid några tillfällen, men det var nog mer min familj och vänner som fick vara den personen då, under den perioden i alla fall.
Hur var den här tiden för din fru?
Det var ju fruktansvärt. Det var ju minst lika jobbigt för henne egentligen. Men hon är sån att hon är väldigt sån som liksom bara fokuserat marscherar på. Och liksom, okej, det här är en situation. Den behöver tas hand om på bästa möjliga sätt. Så hon visade väldigt lite av det mot mig. Det tuffa som det ju var för henne. För som sagt, det var ju minst lika jobbigt för henne att gå igenom.
Hur är det idag då med de här? Har du känsel?
Nej, jag har fortfarande kraftigt nedsatt känsel i kroppen.
I hela kroppen?
Ja, i hela kroppen. Men det är då höger sida som är mest problem. Höger hand och arm allra mest så. Och så där, det blev bättre efter operationen, så det var kanske en halvårsperiod då det liksom blev i alla fall lite bättre och jag som sagt kunde börja gå och sånt igen. Men sen är det med att jag har lärt mig leva med menen utav det. Så pass att det är väldigt, jag tänker inte på det så mycket dagligen, men det är så här, praktiska vardagsgrejer kan vara knepiga. Det jag tror jag, när jag oftast tänker på det och andra tänker på det och som kanske inte känner till det är när jag ska skaka hand.
Okay.
För det är en ganska svår grej. En sån enkel grej är en ganska svår grej för mig. För att man, dels kan typ fingrarna hamna fel i själva liksom, när man tar tag i varandras hand. Och sen så här, hur hårt trycker man så att det blir oftast kanske lite döfisk. Så där, konstigt handslag. Det är lite knepigt och små finmotoriska saker. Och så, men, så det finns kvar. Men,
vi kramades istället.
Ja, precis. Men det är bra att kram is on the rise är bra på många, många sätt. Ja. Men framförallt
det passar dig.
För mig. Ja. Mm.
Nu hoppade vi lite här, men det blev ett stort tidshopp. Men vid det här laget, då hade väl du jobbat med liksom Petter i typ nästan 10 år? Och...
Ja, precis. Precis. Ja, så är det ju. Jag och Petter började jobba med varandra jag gjorde hans första spelning som Petter egentligen, som mikrofonkort Petter. Och har jobbat med honom sen dess.
Mm.
Men de första då, vad det nu var, 7-8 åren, så var det enbart som turné och live DJ egentligen. Liksom. Att vi gjorde turnéerna tillsammans. Så här, sen är vi vänner, men gjorde inte så mycket annat tillsammans jobbledes. Utan det kom dels ur det som hände mig faktiskt. Men precis, jag hade hunnit med massa Petter-år och massa andra så här, turnerande år med andra artister och så. Så att jag var ju ganska etablerad och landat i så här, men det här jag är, det här är mitt yrke, det här är mitt liv. Liksom. Jag spelar skivor, typ.
Jag lyssnade ju som sagt på Gatuslang-intervjun med dig. Då tänkte jag att jag blev lite, jag ska inte säga att jag blev besviken på honom, men jag kände så fan, jag ville verkligen veta mer om den där tiden. För jag har väl inte varit fullt så förskonad som du från så här sjukhusmiljöer. Och
nej.
Jag tycker det är för jävla deprimerande att vara på sjukhus. Alltså.
Ja, nej, det är fruktansvärt. Det...
Förutom om man ska föda barn möjligen.
Då är det ju underbart, såklart. Ja. Men det är det. Det är verkligen... Det är riktigt, riktigt jävla jobbigt. Och det är... Ja, jag vet inte. Det var ju... På ett sätt så känns det ju som att... Alltså 3 månader är lång tid på ett sjukhus, liksom, vilket som. Men det känns ju... Den där perioden känns ju som att det var flera år på ett sätt för mig också. Det hände mycket i huvudet, tror jag.
Ja, det måste ju ha varit något slags livskris deluxe, eller?
Ja, absolut. Det lustiga var ju också att det var, eller lustiga, men det var ju också, det var ju just att det på något sätt tvingade mig vidare i mitt yrkesliv på ett sätt som jag ju någonstans egentligen kanske hade grubblat på de senaste åren. Så att det sammanföll med det. Jag hade såklart väldigt gärna sett att det inte skedde på det sättet som det gjorde. Men det tvingade mig vidare på ett sätt som jag hade svårt att ta det steget. Jag var ganska bekväm också i den sits jag var med det jag gjorde. Och var kanske inte så inspirerad i det längre. Men sådär, det tuffade på. Och jag har nog inte... Jag hade en sån stund som var, jag vet inte hur lång tid, men nu halvår, året efter den operationen. Första gången jag var ute på liksom, lokal så gick jag upp och hälsade på, det kan ha varit Tony Solias eller någon annan Stockholms DJ som jag känner. Men jag gick upp i ett DJ-bås och då liksom brast det totalt för mig. För att då är det någonting så enkelt som vyn utav, alltså att stå bakom ett par skivspelare, något upphöjt framför ett dansgolv, liksom var en sån bekant på något sätt känsla och bara utsikt. Mm. Men det var någonting i den som, alltså det bara, då brast det totalt. Grät som ett litet barn. Eller som ett litet, jag grät och var, men då var det så, det var den stunden. Men sen dess, alltså det, jag saknar inte DJ-yrket, den sidan av DJ-yrket alls sändas.
Du har varit i ett DJ-bås nu också?
Ja, det har jag. Men det har mer varit så här, dels så står ju fortfarande bakom skivspelare med Petter när vi är ute och spelar. Men då har jag liksom hittat en lite annan roll än vad jag gjorde tidigare. Det är också att vi har byggt upp ett litet miniband omkring oss och då handlar det mer om att kanske slå på trumma eller spela samplingar eller liksom vara en del av bandet. Alltså min roll har utvecklats på det sättet. Men att stå bakom skivspelare så här, spela på klubbar så, nej, det gör jag inte. Jag har gjort, när det har varit någon vän som har frågat, så har jag ibland hoppat in och gjort liksom en halvtimme eller en timme på oftast kanske ett privat sammanhang. Men det är knappt så att det händer en gång om året liksom. Mm.
Upp till den här punkten, hade du haft någon, för du sa ju att du hade, det fanns tankar som var så här att du skulle du skulle vidare på något sätt. Mm. Men det låter lite grann som när du beskriver ditt liv, för du hade ju en period som artist också.
Ja.
Det känns som att du har liksom aldrig riktigt bestämt. Det var mer så här, någon hörde av sig och ska du inte göra en skiva?
Ja, men lite så. Ja, lite så har det faktiskt varit. Hela vägen.
Fortfarande?
Ja, faktiskt. Faktiskt så fortfarande också. Och det kan jag vissa dagar förbanna mig själv för. Men också tycker att det är ganska skönt. Men jag är ju på något sätt så här. Den grejen inom musik som jag fokuserade på och la ner alla de där timmarna på framför skivspelarna, istället för ett mer traditionellt instrument, gjorde att jag lärde mig mycket om musik. Jag lärde, liksom, jag på något sätt, det var, jag tog till mig saker, och inte bara det tekniska kunnandet kring att spela skivor, utan bara lyssna på musik. Sen så hade jag ett, liksom, i musiken ett umgänge där jag var med äldre som lärde mig grejer som var, alltså som jag spenderade flera år med Christian Falk under 90-talet. Och då var det just att så här, vi hängde i studion. Vi gjorde musik också, men det var också stor del av tiden, kunde vara dagar då vi bara lyssnade på musik och han liksom spelade saker för mig och vi, så här, man bara var kreativa i studion. Det har ju jag med mig, att jag vet inte hur jag ska förklara det här på rätt sätt, men jag har ju ganska mycket i mig den gamla skolans kanske lite flummiga, men i mitt tycke ganska härliga förhållningssätt till musik också. Där det är väldigt lite business och strategi och positionering, utan det är bara skapandet, att vara i studion och man lyssnar på musik och man skapar musik, och vissa dagar är man bara där och är i musik liksom, och så blir det vad det blir på något sätt. Christian som sagt var mycket av en förebild på många sätt för mig i just det, och hela det gänget som han tillhörde var väldigt mycket så. Sen har det liksom skett ett generationsskifte och jag är kvar i musikbranschen och jobbar nu med yngre artister, och de har ju ett helt annat förhållningssätt till det än vad jag hade. Och jag har ibland svårt att få ihop de här två olika delarna utav mig själv och det jag gör. För idag är jag också, har jag liksom förflyttat mig från att vara helt på artist-musikersidan till att vara lika mycket skivbolag och vara på den sidan som ska vara uppstyrd och ha strategier och planer och så vidare. Och jag, det är nog, tror jag, en styrka på många sätt. Men jag brottas lite mer också.
På vilket sätt menar du att de yngre artisterna har en annan inställning?
De flesta yngre artister jag känner är mycket mer, fast det är egentligen på ett positivt sätt, men de är ju väldigt, de, jag menar, de älskar också skapandet och älskar musik. Men de har väldigt oftast här tydliga, de har en tydlig bild om vad de, så här, det här är jag som artist, det här är min artistpersona, så här vill jag att jag ska uppfattas och det här är vägen dit. Typ, jag ska ha de här kläderna och jag vill att videon ska se ut på det här sättet. Och jag menar verkligen, jag vill kunna understryka det, att jag tycker att det är ganska fett faktiskt, att de tänker på helheten på det sättet. Och jag upplever dem som minst lika kära i musik på något sätt som jag var i deras ålder. Så att det är snarare att de är en slags 2.0-version av mig och min generation. Vilka de kan vara båda grejerna samtidigt på något sätt. Liksom.
Vilka artister jobbar du med?
På den, det skivbolaget som jag driver tillsammans med Petter och Kille som heter Johan, så har jag flera olika artister. Jag har rapparen Lilla Namo, en rappare som heter Jacke. Jag har precis signat en ung 17-årig kille som heter Yassin. Och sen så har jag Petter själv, och ligger ju där. Sen har jag faktiskt en 52 snartårig singer-songwriter som heter Johan Mullari. Men som debuterade som artist som 50-åring. Så att han har gjort något annat.
Är det han som är polare med Persbrandt?
Det är exakt han.
Ja. Och Rickard Skissbissi?
Tyvärr inte längre på mitt bolag. Han släpper sakerna själv. Okay. Men jag är ett fan och lyssnar fortfarande på grejerna han släpper. Men han släpper helt själv nu mer.
Jag fattar. Vad fint. Men då kan man säga att du verkar ha det rätt bra.
Ja, absolut. Det har jag.
Men du har också en liten kris. Ålderskris.
Jag kopplar kanske inte ihop den så mycket med åldern som sådan. Jag trivs med min ålder och vara liksom 42 som jag är nu. Jag vill inte vara yngre igen. Men jag har, ja, det kanske är kopplat till åldern så till vidare att jag tänker att jag kanske borde hinna med något mer och hinna med någonting annat. Men jag har inte sån tydlig bild av vad det skulle vara. Och så kan jag ibland ha en längtan in i, men det är för att man längtar efter saker man kanske inte har riktigt prövat. Jag skulle vilja någon gång få vara i en del av kulturvärlden där det är mer, ja, det skulle nästan kunna få lite mer statligt torrt. Alltså att det här är scenen eller utrymmet virtuellt eller i verkligheten. Det här är en budget, det här är perioden. Här ska det skapas någonting tillsammans med andra människor. Och det ska kunna få vara vad det vill. Liksom. Jag är ju så mycket nu i den kommersiella världen, vilket jag tycker är spännande och skönt på många sätt också. Och jag tror att jag kanske skulle sakna det om jag var i en statlig kultursfär. Men det är någonting med det där liksom, jag vet inte. Nu måste jag alltid i slutändan tänka på hur många streams kan det i slutändan bli utav det här. Även om vi ska göra bästa möjliga grej som vi bara tycker om musiken. Men det finns alltid nu en sida utav det som är marknaden och verkligheten utav att det måste komma in pengar också.
Ja, jag hade ju Mattias Alkberg här nyligen. Han tycker ju att musiker borde ha liksom något slags medborgarlön. Ja. Eller att, ja, det var inte riktigt så han uttryckte sig. Men...
Nej, men förenklat så. Ja, ja, jag är benägen att jag skulle gärna...
Konstnärslön, tror jag.
Ja, och jag vill verkligen så här... Det är inte nödvändigtvis så att jag skulle behöva eller är ens kvalificerad för att vara en av de musikerna eller konstnärerna som skulle ha just den lönen. Men jag gillar den tanken.
Man kan väl ändå säga att det svenska liksom, hiphop-landskapet eller vad man ska säga, det hade väl sett annorlunda ut om du inte fanns?
Mm. Det tror jag drar på lite för stora växlar.
Tycker du det? Halvstora växlar.
Nej, men jag tror alltså för att det är inte bara för att någon så här blygsamhet hos mig själv. Jag tror inte att det är en alldeles för kraftfull och stor rörelse för att någon enskild, det spelar ingen roll om det skulle vara Timbuktu eller Petter eller vem som helst och tog ekvationen, då skulle någon annan ändå fylla de skorna, tror jag faktiskt. Inte för att förringa någon utav dem eller någon annan, men så det, den grejen är så mycket större än någon av oss. hur länge vi har hållit på med det.
Hiphopen som kulturyttring är ju den mest entourage-orienterade i Sverige i alla fall. Ja. Vi har inte så mycket entourage så, men...
Nej, men ja.
Men rappare kommer gärna med två polare. Så.
Absolut.
Och du berättade liksom om hur du och Christian Falk kunde sitta i studion. Och du har också berättat att när du gjorde din skiva så kunde studion stå tom två dagar. Och den kostade pissmycket pengar och så här. Hur har du det med Luther egentligen? Alltså är du helt liksom, kan du bara sitta och dega två dagar?
Jag kan tycka det är jobbigt, men jag försöker att hela tiden liksom... Man får ju i den mån man kan återvända till sig själv i motsvarande sits eller ålder. Som jag kanske nämnde tidigare, jag har precis signat en kille som är 17. Han gör ju saker som 17-åringar och som även 17-åriga jag gjorde. Det vill säga kan försvinna helt och bara, jag försov mig eller jag dyker inte upp på ett möte eller så här. Och då kan jag först instinkten är så här, men kom igen. Men jag får ju ge honom lite liksom slack och space. Och samtidigt kan jag vara en sån som kan sitta och önska det, att det är för lite sånt i artistvärlden överhuvudtaget. Sen är det skitjobbigt att faktiskt jobba med det. Men det är också härligt när folk är lite rapstars och rockstars på något sätt. Sen är det så här, jag jobbar väldigt, väldigt, väldigt mycket med artisten Petter Alexis som bekant. Och han är ju allt annat än liksom slacker-typen som man får vänta på. Utan han gör ju mycket, mycket mer än vad jag någonsin skulle orka göra.
Så han gör mer på en dag än de flesta gör på ett år.
Ja, men typ så är det faktiskt.
Om man följer hans Instagram så blir man... Jag blir ju trött bara av att titta
på. Ja, men det är sinnessjukt. Men ja, han är genuint glad och lycklig i att leva sitt liv så. Så att det är toppen för honom. Men det gör att jag... Alltså, det är nästan skönt att jag ibland har en rappare som inte dyker upp på mätan.
Petter har redan varit här, men jag bara tänker, hur fan är det på liksom... Hur är det runt om honom? Hur är det att leva med honom?
Ja, alltså nu lever jag
ju... Ja, du gör ju det, honom. Nästan.
Ja, nästan, men ändå... Ja, både ja och nej. Men... Nej, men det är ganska... Det är bra för att han är oerhört strukturerad. Så att du... Har ju alltid koll på vad som ska ske eller vad vi ska göra tillsammans och när det ska ske och så vidare. Och sen är han ju väldigt förstående inför att liksom omvärlden inte gör lika mycket saker som han gör. Så att det är ju ganska bra. Liksom. Han är ganska enkel faktiskt att jobba med på det sättet.
Har du haft några riktiga jobb? Nu har du väl det lite, men...
Ja, precis. Nu har jag väl typ... Det är fast jag är min egen, jag är fortfarande frilans, men det närmsta det är när jag och lite vänner försökte driva en klädaffär i början av 90-talet. Det är nog det närmsta, det är väl i allra högsta grad ett riktigt jobb. Liksom. Sen var vi kanske för unga och sådär, det gjordes. Sköttes kanske inte så bra som det skulle kunna ha gjorts, men, ja, men det är väl typ det jag har haft som ett riktigt jobb, vad det nu är.
Finns det någon del av dig som tycker att det verkar lite skönt att sätta på sig en? För du var ju lite där. Mm.
Ja. Svinmycket. Ja. Eller, ja. Men det är ju också en sån grej som jag tror att jag bara dessa gräset grönare på. Jag kan också drömma om ett löpande bandjobb. Att gå till, gå till en fabrik och bara, nu gör jag det här i det här antalet timmar. Och sen så går jag ifrån det här jobbet och lämnar det helt och hållet därhen. Och gör precis vad jag vill med mitt huvud och min kropp den lediga tiden. Det kan jag ju. För att jag har ju alltid haft jobb som är sjukt flytande liksom, när det är arbete och inte arbete. Och det gör ju oftast att det tyvärr nästan alltid blir arbete snarare än att det alltid blir ledigt.
Mm, men är du bra på, liksom, för jag menar du är ju ändå tvåbarns far och make. Liksom. Mm. Har du hittat ett system som funkar för dig?
Mm, jag tycker att jag senaste åren har börjat närmat mig... Någonting som funkar ganska bra. Det tror jag faktiskt att även min fru skulle hålla med om att det är mycket bättre nu i alla fall än vad det var för kanske 5 år sedan.
Och hur gör du?
Alltså så här, man blir också intvingad så att säga i det när man får barn som kommer i en ålder där de har rutiner. Då måste jag ju, tack och lov, ordna mitt liv efter de rutinerna. Och då blir det liksom, det är nog inget svårare än så. Och att jag har kanske blivit bättre på att låta svar både ett sms eller ett telefonsamtal att det kanske säger, ja men nu var klockan 9 på kvällen. Jag kan svara på det imorgon bitti. Det är ingenting som kommer liksom, jorden kommer inte gå under för att jag inte svarar på det här just nu. Det hade jag långt svårare för förut.
Ja, det är rimliga tips. Jag tycker också att, men jag tycker att det är svårt att just eftersom allting är i den där jävla telefonen, ja, som man sitter och fingrar, ja, på ändå.
Ja.
Man borde ju egentligen låsa in den, ja, från 18 till 08.
Ja, men exakt.
Eller något.
Jag har ju försökt sådär som många gör, och vi har försökt hemma just med barnen att det är så här skärmtid och hit och dit och så. Och då har vi väl i alla fall i perioder varit så att vi har lyckats att även vi vuxna, så här, ingen i familjen håller på med någon typ av skärm just nu. Om det möjligtvis inte är så att vi kanske tittar på en film gemensamt allihopa. Men det där börjar lätt tummas på, för att det kommer helt plötsligt något samtal som trots allt måste tas bara just nu, och så är man tillbaka där.
Mm. Ja, det är svårt.
Ja, det är...
Jag antar att svaret är nej eftersom det verkar lite flytande, men har du några mål som du känner att det här måste jag försöka uppnå?
Mm. Nej, nu får jag fick nästan lite ångest utav den frågan faktiskt.
Förlåt.
Nej, det var nog snarare att jag inte har ett svar än frågan som sådan. Nej, jag har nog inte riktigt det. Jag har inte det. Alltså, som du var inne på, ser också så här, mitt liv har hittills, mitt yrkesliv har varit väldigt... Nu låter det som att jag bara har liksom hoppat i en ström och glidit med. Så det är klart att jag jobbar ju och blir ju förhoppningsvis bra på saker, och folk tycker att jag gör bra saker och därför ringer de och frågar. Och så hamnar jag i nya situationer. Men hittills har det tagit mig ändå till kul sammanhang och möten och grejer. Så att jag har inget konkret mål mer än att jag hoppas att det kan fortsätta. Att det här inte är liksom... Nu blir jag den här skivbolagsgubben som jag själv gav fingret bakom ryggen typ när jag var 20. Att jag fastnar och blir det. Även om jag absolut kan tänka mig att jobba vidare på skivbolag. Om det är härliga människor så som det är nu. Men jag har nog inga riktiga life goals på det sättet. Jag har ingen sån bucket list.
Nej, det har inte jag heller.
Men var inte det här det då? Alltså ja. Det du gör nu, värvet, var inte det en och så här... Värvet International, alla de sådana saker som du gör. Fanns inte det innan i ditt huvud som ambitioner och mål och drömmar?
Jo, på sätt och vis så är det ju... Det var nog inte drömmen att jag liksom var programledare. Men det har blivit det. Alltså det har visat sig att det var det. Och jag tänkte ju också att jag skulle bli rockstjärna. Du ser att det står lite instrument här och var.
Ja,
och så. Men på sätt och vis så kanske jag redan är det. Jag tror att det blev det här, för att jag har märkt att jag, även om jag har 2 eller möjligen 3 musikprogram installerade i den här dottern, så blir det inte så mycket gjort med det där.
Nej.
Och det är rätt fine.
Ja.
Så jag är nog ganska nöjd.
Men musik, jag måste bara säga det, att ha musikprogram installerade i datorn, eller liksom grejen av att man, för jag hade nog också en bild av, när jag var yngre, av att vägen kanske skulle vara DJ- producent, nu har jag har producerat grejer men aldrig liksom riktigt riktigt gått in för det och gått upp i det och nått framgång i det som jag kanske trodde att jag skulle göra. Sen känner jag mig väldigt cool med det idag faktiskt, men jag trodde nog när jag var 25 att jag snarare skulle vara en del av det svenska musikundret kanske. Nej, men att jag skulle sitta i någon studio någonstans och skriva och producera.
Mm.
Men nu blev det inte riktigt så.
Har du skrivit några låtar alls?
Nej, det finns, jag har nog någon sån här co-write-grejer på, ja, dels på min egna skiva, jag gjorde ju en skiva tillsammans med massor med artister och producenter. Mm. För
Sleepy Sound System volymet.
Ja, precis. Mm. Där har jag lite co-writes. Sen tror jag att jag kan stå med på några stycken Petter-låtar också och sådär. Men ja, nej, jag har ingen liksom, det, förlagen rycker inte och drar inte in mig, så nej. Det gör de inte.
Du sitter inte och fibblar i garageband ibland på kvällarna?
Nej, jag gör det ibland, men då är det mer för måsten. Så jag har hand om då Petters liveband, och då är det ju, ska det vissa saker fixas och skapas, och då sätter jag mig och gör det i Logic och så. Men nej, inte mer än det. Men jag får nog den dosen, för det var så här, jag hade inte riktigt tålamod. Jag tycker inte att det är så kul att titta och liksom skruva på ljud i all oändlighet och sådär. Och nu får jag ändå den dosen. Jag spenderar ganska mycket tid i studios med de olika artister jag jobbar med, och det är klart att jag öppnar munnen och tycker och tänker om hur vad jag tycker att låtar skulle kunna addera det här, det kan vi pröva det här och så här. Och genom det så får jag nog en ganska lagom dos.
Det låter ju rätt kreativt.
Ja, jo, men det är det ju.
Men de senaste då, 10 åren egentligen, sen din liksom, så har du varit något slags, du och Petter har också varit, alltså du har varit något slags partner åt honom, sparring.
Ja, men kreativ. precis, lite allt möjligt.
Vad kallar du dig för?
Ja, det var inte så länge sedan någon frågade mig det. Jag vet inte. Jag har nog ingen riktig sådär... Okay. Det är flera hattar och flera stolar.
Vad tycker du om musa?
Oj!
Ja, jag vet inte. Ja. Det vet inte ens jag vad det är.
Nej, det tror jag inte är min...
Det är en poesins gudinna som inspirerar även andra konstnärer, filosofer och intellektuella.
Ja, alltså... Ja, om du, Kristoffer, tycker att...
Jag tycker att du är Petters musa.
Ja, absolut. men det blir det. Jag gör allt möjligt. Kanske en musa ibland i stunder. Också ibland skivbolags bara A&R. Liksom. Mm.
Det kommer du aldrig släppa.
Musa-biten eller A&R-jobbet? Nej, men det tror jag... Alltså, jag tror att jag inte kommer... Musik på något sätt, att vara kreativ kring musik är på något sätt, så tror jag att jag kommer vara kvar i den rollen. Sen kanske det inte alltid kommer vara på ett skivbolag. Det kanske inte alltid är ens med Petter för all del, även om jag inte ser vårt samarbete ta slut liksom, så har jag ingen anledning till det. Men för det är ju ändå det är väl liksom den enda på något sätt tråd jag har haft, och är väl det enda jag har. Det är ju min utbildning som hittills har tagit mig hit, är, jag har väl någon slags känsla för musik, helt enkelt.
Lite abrupt fråga jag kanske, eller helt apropå, men vad röstar du på?
Du, jag har röstat rött, och då på, jag är en sosse av familj, tradition och av åsikt också, även om det är ett parti i kris och att jag kan tycka både det ena och andra om det. Sen tror jag att min pappa skulle bli jättearg om jag röstade på något annat än så.
Alltså?
Ja, det tror jag faktiskt.
Mm-hmm. Du vågar inte?
Nej, helt enkelt.
Ja, det är väl bra. Vill du rekommendera något?
Jag kan rekommendera musik. Får man det?
Det går jättebra.
Ja, men då rekommenderar jag Rickard Skissbissi, som jag har jobbat med förra året, men det spelar egentligen ingen roll. Han gör helt fantastiskt bra musik. Du behöver inte vara inbiten hiphop-lyssnare, utan han är gör bara väldigt, väldigt bra musik som är fri från de standardklyschor som rapmusik, och i synnerhet kanske svensk rapmusik, ibland kan vara överbelamrade med. Så lyssna på Skiss, tycker jag.
Vem tycker jag att jag ska intervjua i Värvet?
Det här tänkte jag faktiskt på häromdagen. Och så kommer jag på att du nu har du intervjuat Ola Håkansson?
Nej.
Då tycker jag att du ska göra det. Ola Håkansson är ju en legendar i svensk musikbransch. Men han är också så här, jag tror att han är den närmsta i Sverige man kommer en någon av de här liksom amerikanska, ikoniska skivbolagsgubbarna som har stories for days. För att han var ju dels popstjärna i Tyskland på 80-talet, men sen liksom så här Stockholm Records och liksom Stackarbo, tills att han idag, du vet, håller på med Icona Pop och Sara Larsson och de liksom, så han är ju, jag skulle vilja veta mycket mer om honom. Jag känner honom inte, men jag, ja.
Han fyllde 70 i mars, kan jag berätta.
Bara en sån sak. Mm. Nej, men det, ja.
Patrik, tack för att du tog dig tid. Det var härligt att träffa dig.
Tack.
Efter alla dessa år.
Ja.
Och prata lite.
Ja, inte bara säga hej. Ja, men tack för att jag fick komma.
Patrik Elofsson, jag sa ju att det skulle bli bra. Gud vad härligt att du var med ända till nu. Jag skulle vilja tacka Patrik för att du kom. Tack så hemskt mycket. Du som lyssnar, utan dig är det ju knappt värt att göra det här. Så tack så hemskt mycket. Jag vill också tacka Lovisa Olsson och Acast till exempel. Vem vill jag mer tacka? Mamma. Vi hörs snart. Puss och kram. Hej då. Oj, förlåt. Jag har ju glömt att säga. Värvet kommer ut på måndagen nu för tiden. Men det kanske du redan har märkt. Ja, hej. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.